till FFG-podden. Jag heter Kristoffer Helle och idag så ska vi få lyssna på den sista passionspredikan för det här året. Och det är Rune Inberg som har den. Och det är Matteus-serien som gäller. Jag vill påminna om att på vår hemsida ffg.se så finns det i dessa coronatider en rubrik. Om man går längst ner på hemsidan så står det teologi i orostider. Och då kan man läsa lite texter av bland annat Martin Luther och så. Vi hoppas att vi kan uppdatera det med tiden. Men gå gärna in där och titta. Och är det så att man vill bidra till den här poddens fortsatta arbete, gör det gärna då på Swish. Numret är 123-100-8457. Och så märker man det med FFG Podcast. Men nu, Rune Inberg, god lyssning.
I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Vi läser från Matteus evangeliet kapitel 27, verserna 1-31. Och vi använder Svenska folkbibelns översättning. Tidigt på morgonen beslöt alla överste prästen och folkets äldste att de skulle döda Jesus. De lät binda honom, förde bort honom och utlämnade honom till Pilatus, landshövdingen. Men då Judas som hade förrått Jesus såg att Jesus var dömd, ångrade han sig och lämnade tillbaka de 30 silvermynten till överste prästerna och de äldste och sade: jag har syndat och förrått oskyldigt blod. De svarade: vad rör det oss? Du vill se det så. Då kastade han silvermynten i templet och gav sig av. Sedan gick han och hängde sig. Överste prästerna tog mynten och sade: det är inte tillåtet att lägga dem i offerkistan eftersom det är blodspengar. Och det beslöt att för dessa pengar köpa krukmakar åkern till begravningsplats för främlingar. Därför kallas den åkern än idag blodsåkern. Då uppfylldes det som var sagt genom profeten Jeremia: och jag tog de 30 silvermynten, det pris som Israels barn hade satt på honom som hade värderats. Och jag gav dem som betalning för krukmakar åkern så som Herren hade befallt mig. Jesus ställdes nu inför landshövdingen. Denne frågade honom: är du judarnas konung? Jesus svarade: du själv säger det. Och när överste prästerna och de äldste anklagade honom svarade han inte. Då sade Pilatus till honom: hör du inte hur mycket de anklagar dig? Men Jesus svarade honom inte med ett enda ord, så att landshövdingen blev mycket förvånad. Vid högtiden brukade landshövdingen fria en fånge, en som de själva önskade. Just då hade man en beryktad fånge som hette Barabbas. När de nu var samlade frågade Pilatus dem: vem vill ni att jag ska frige, Barabbas eller Jesus som kallas Messias? Han visste nämligen att det var av avund som de hade utlämnat honom. Medan Pilatus satt på domarsätet sände hans hustru bud till honom och lät säga: ha ingenting att göra med denne rättfärdige man. Jag har i natt lidit mycket i en dröm för hans skull. Men överste prästen och de äldste övertalade folkmassan att begära att Barabbas skulle friges och Jesus dödas. När landshövdingen frågade dem: vilken av de två vill ni att jag ska frige åt er? Svarade de: Barabbas. Pilatus frågade dem: vad ska jag då göra med Jesus som kallas Messias? Alla svarade: korsfäst honom. Han frågade: vad har han gjort för ont? Men det skrek ännu högre: korsfäst honom. Då Pilatus såg att ingenting hjälpte utan att oväsendet bara ökade, tog han vatten och tvättade sina händer i folkets åsyn och sade: jag är oskyldig till denne mans blod. Ni får själva svara för det. Allt folket svarade: hans blod må komma över oss och över våra barn. Då frigav han Barabbas, men Jesus lät han gissla och utlämnade honom till att korsfästas. Därefter tog landshövdingens soldater Jesus med sig in i pretoriet och samlade hela vaktstyrkan kring honom. De tog av honom kläderna och klädde honom i en röd mantel, vred ihop en krona av törne och satte den på hans huvud, och i hans högra hand satte de en käpp. Sedan böjde de knä inför honom och honade honom och sade, leve judarnas konung. Och de spottade på honom och tog käppen och slog honom i huvudet. När de hade hånat honom tog de av honom manteln och satte på honom hans egna kläder och förde bort honom till att korsfästas. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Du går, Guds lam, du rena, oskyldiga och milda, att oss med Gud förena som förr från Gud var skilda. Ditt hjärta bär vår sveda, att våra hjärtan freda. Pris vare dig, o Jesus. Du såg de hårda banden, de fasansfulla öden. Bedrövad var dig anden, bedrövad in till döden. Ditt eget kval du kände, men tyngre vårt elände. Pris vare dig, o Jesus. Att kunna oss välsigna, du låter dig förbanna. De tyngda skuldror digna, blod droppar från din panna. Den kalk som vreden rågar, du ensam tömma vågar. Pris vare dig, o Jesus. Amen. I kväll ska vi fokusera vad som hände med Jesus timmarna före hans korsfästelse, som Matteus återgav den. Vi ska bland annat fokusera två saker, det som står i texten och det som inte står där. Och vi ska också identifiera vad som sker och vad som sägs på olika nivåer. Vi börjar med den första punkten, det som beslutas och det som sker. Redan från början möter vi ett fenomen som är värt att beakta. Skillnaden mellan vad som beslutas och vad som händer, vad som sker. I första versen skriver Matteus, tidigt på morgonen beslöt alla överste prästerna och folkets äldste att de skulle döda Jesus. Bibel 2000 har en mer diffus formulering, att försöka få Jesus avrättad. Men det handlar alltså om att de fattar ett beslut. Längre fram när Judas Iskariot hade kastat de 30 silverpengarna på golvet i templet och gått och hängt sig, skriver Matteus att de judiska ledarna beslöt att köpa in en åker för pengarna. I hela denna långa text, 31 verser, är dessa de enda formella besluten som vi möter. I övrigt beskriver Matteus hur en rad saker sker, men flera av dem på juridiskt ganska tveksamma grunder. Jesus förs eller drivs fram till ståthållaren eller guvernören Pilatus. Pilatus vill släppa Jesus fri men pressas av de judiska ledarna. Pilatus försöker utnyttja folkmassan för att få Jesus frisläppt men misslyckas. Pilatus ger upp. Tvår sina händer och överlämnar Jesus till att piskas och sedan korsfästas. Och när Pilatus knäktar inser hur läget är, ger de utlopp för sin brutalitet och börjar håna och misshandla Jesus. Och här slutar vår text. Fortsättningen följer i långfredagstexterna och de handlar om hur Jesus vandrar till Golgota, hur han blir korsfäst och dör. Det är alltså mycket som sker, men vem styr det som sker? Det Jesus råkar ut för är en skenrättegång, ett justitiemord. De enda mera formella besluten som vi stöter på handlar dels om en konspiration för att ta död på en människa, på honom, dels om att genomföra en ekonomisk transaktion med blodspengar. Vem är det som styr utvecklingen? Och det för oss över till nästa fråga. Vilka är det som agerar? Så det första var alltså det som beslutas och det som sker. Den andra punkten, det som agerar, eller finns det ännu fler aktörer? När man läser igenom texten eller lyssnar till den är den så visuellt tydlig att man knappast behöver läsa igenom den en andra gång för att minnas vilka personer som figurerar i texten. Tänk efter, ni som har lyssnat nu, ni har en ganska klar bild av exakt vilka personer som finns med i handlingen. Så otroligt tydlig och distinkt är Matteus i sin skildring. De som driver handlingen framåt är utan tvekan de judiska ledarna. Och här gör Matteus en intressant markering. Det som fattade beslutet var alla överste prästerna och folkets äldste. Han markerar alltså uttrycket alla. Detta kollektiv återkommer flera gånger i vår läsning. De avfärdar Judas ånger över vad han gjort. De köper in åken i fråga. De låter föra Jesus till Pilatus. De övertalar folket att välja Barabbas. De pressar Pilatus till att döma Jesus till döden. Det handlar alltså inte om några enstaka individer, utan ett kollektiv av de andliga ledarna i det judiska folket. Så där har vi alltså en huvudaktör. Judas Iskariot spelar en mindre roll i sammanhanget. Han inser vad han gjort när han förrådde Jesus, men istället för att försöka gottgöra sin synd begår han självmord. Så han och Petrus, de är liksom motpolerna. Judas går iväg och tar sitt liv. Petrus ångrar och sörjer det han har gjort. Det möter vi inte här, men i andra sammanhang. Den andra huvudrollen efter de judiska ledarna spelas av romaren Pilatus. Han var en brutal person som hatades av judarna. Och i Lukas evangeliet kapitel 13 så anspelar Lukas på hans välkända brutalitet. Men här framstår han annorlunda. Han ville ogärna döda Jesus. Han hade på känn att det var något som var fel. Och det står att han insåg att det var avund som de ville döda honom. Men för att inte komma i konflikt med lokalbefolkningen och folkets andliga ledare så gav han vika. Och med den makt han hade så lät han döma en oskyldig person till döden. Han innehar alltså den andra huvudrollen, romaren Pilatus. Och dessutom återfinns hans fru i en liten biroll. Hon hade haft en fasansfull dröm som gjorde att hon ville varna sin man för att begå ett felsteg. Vi har också en tredje huvudaktör och det är folkmassan i Jerusalem. Folkmassan i Jerusalem, de har nu blivit en pöbel. På palmsöndagen hade de stått och ropat Hosianna, Davids son. Nu har de bytt fot, nu har de fått vittring på blod. Själva fenomenet med korsfästelser var inte okänt i antiken. Men för civiliserade människor i romarriket var det en så motbjudande tillställning att det finns mycket få litterära skildringar eller bilder, ens som graffiti, av hur det gick till. Och det har en välkänd författare som heter Tom Holland varit inne på sin bok Dominion. Och det är lustigt att han inleder denna bok med att citera en forskare från Göteborg, nämligen Gunnar Samuelsson och hans doktorsavhandling. Så detta med korsfästelser, det var en sån motbjudande sak i romarriket som man ville knappast ens skriva om att de förekom. Och så finns det ytterligare en grupp människor efter folkmassan, och det är de väldisciplinerade romerska soldaterna. De har blivit som mobbande barn, modiska mobbande barn. De hånar Jesus, spottar på honom, slår och torterar honom, sätter på honom löjliga kläder och så avslutningsvis för de bort honom för att korsfästas. Nu har vi gått igenom huvudpersonerna och en del bipersoner i handlingen, men är det inte en som vi har glömt att nämna? Vem är det som saknas? Jo, det är ju Jesus själv. Det anmärkningsvärda i Matteus framställning, det är att Jesus här framförallt framstår som ett objekt och inte som ett handlande subjekt. Alla andra agerar och handlar och pratar. Jesus själv förs hit och dit, men han säger nästan ingenting. Däremot så visar Johannes evangeliet, och det fick vi uppleva förra året, att när Jesus och Pilatus var ensamma, då hade de en längre konversation som nästan upptar 30 versar i Johannes evangeliet. Så när de var ensamma hade de en längre konversation. När Jesus stod inför Pilatus teg han till stor del. Det Jesus säger till Pilatus här i texten, det är på svenska tre ord. Du säger det, men på grekiska blir det ännu kortare. Det blir två ord och åtta bokstäver. Du säger det. Det vill säga, dina egna ord är din domare. Du vet att jag är judarnas konung. Du vet att jag är oskyldig. Du vet att mitt rike inte är av denna världen. Men ändå i din feghet är du beredd att döma mig till döden. Så detta var den andra punkten. De som agerar och detta med fler aktörer. Då kommer vi till den tredje punkten. Den tyste aktören. Lärdomar från Elia och Ester. Den tyste aktören. Vi har varit inne på två övergripande frågor. Det som beslutas och det som sker, respektive det som agerar, eller finns det ännu fler aktörer? Nu ska vi göra en kort utvikning tillbaka i historien. Till Elia respektive Ester. Elia var en profet som levde cirka 900 år före Jesus. Och i samband med en konflikt med kungen i Judarike så flydde han till Sinai där han mötte Gud. Och det intressanta med det här mötet som beskrivs i första kungaboken 19, det är hur Gud manifesterar sig. Det står: Se, Herren gick fram där och en stor stark storm som ryckte loss berg och bröt sönder klippor gick före Herren. Men Herren var inte i stormen. Efter stormen kom en jordbävning, men Herren var inte i jordbävningen. Efter jordbävningen kom en eld, men Herren var inte i elden. Efter elden hördes ljudet av en svag susning. Så snart Elia hörde detta gömde han sitt ansikte med manteln och gick ut och ställde sig vid ingången till grottan. Mötet med Gud skedde alltså i tystnaden. Nu går vi framåt i tiden till 400-talet före Kristus, och där möter vi judinnan Ester i det persiska riket, hon som blev drottning där. En dramatisk berättelse skildrar hur hon blir drottning och sedan att judarna ska utrotas. Men genom hennes vädjan till kungen överlever judarna och den onde fienden Haman går under. Detta är en välkänd berättelse som fortfarande firas av judar idag vid den årliga Purimfesten. Men skildringen har ett egendomligt drag. I den hebreiska texten nämns aldrig Gud eller Guds namn uttryckligen. Däremot så står det så här i kapitel 4, och det är Esters släkting Mordokaj som pratar. Om du tiger denna gång skall judarna få hjälp och befrielse från annat håll, men du och din fars hus kommer att förgöras. Vem vet om du inte har nått kunglig värdighet just för en tid som denna? Gud nämns inte, men hans närvaro svävar över utvecklingen. Och då varför komma in på Elia och Ester när det handlar om hur Pilatus dömde Jesus till döden? Jo, om man läser rätt genom Matteus passionen, alltså lidandes skildringen, så finns det ett märkligt drag som man sällan talar om, och det är att helt plötsligt tystnar Jesus. I början av passionstexterna talar han ofta om mycket. Om man följer psalmbokens indelning i 6 delar då, så i texten för vecka 1 så talar Jesus om sin kommande död vid den instundande påsken. I vecka 2 Jesus instiftar nattvarden och förutsäger Judas förräderi. Vecka 3 Jesus förutsäger Petrus svek och därefter ber han i Getsemane. Vecka 4 Jesus grips i Getsemane och förebror Judas hans förräderi. I samband med att Jesus grips i ett Getsemane så förebrår han dels Petrus, dels folkhopen. Och så efter detta tystnar han, och sen pratar Jesus i princip knappast någonting under resten av sin tid i livet. Vad är det då Jesus säger i Getsemane innan han tystnar? Jo, till Petrus säger han: stick ditt svärd i skidan, ty alla som drar svärd skall dödas med svärd. Eller menar du att jag inte kan be min fader att han nu sänder till min tjänst mer än 12 legioner änglar? Men hur skulle då skrifterna uppfyllas som säger att detta måste ske? I samma stund sade Jesus till folkhopen: som mot en förbrytare har ni gått ut med svärd och påkar för att gripa mig. Var dag har jag suttit i templet och undervisat, utan att ni grep mig. Men allt detta har skett för att profeternas skrifter skulle uppfyllas. Då övergav alla lärjungarna honom och flydde. Sedan tystnar Jesus i princip. Gud handlar, Gud styr utvecklingen och skrifterna talar. Då kommer vi till den fjärde och sista punkten. Jesus tystnar och skriften talar. Från och med gripandet i Getsemane är Jesus nästan helt tyst i Matteus. Han uttalar sig bara 3 gånger. Inför överste prästerna, det hade vi i det förra avsnittet förra veckan. Inför överste prästerna, Matteus 26, erkände Jesus att han är människosonen, den himmelska gestalt som Daniel såg i en vision, Daniel 7. Så det var inför överste prästerna. Inför Pilatus erkände Jesus med bara 2 ord att han var judarnas konung, den utlovade Davidsättlingen som skulle regera till evig tid. Andra Samuelsboken kapitel 7 och Saltaren 2. Och inför Jerusalem som såg honom hänga på korset ropade Jesus ut inledningen till Saltaren 22. Min Gud, varför har du övergivit mig? Men han ropade det på hebreiska och inte på grekiska då. Eli, Eli, lema sabachthani. Insprängda i denna skildring har Matteus fogat in ett antal profetiska förutsägelser om Jesu lidande och död. Bibelhänvisningarna till krukmakaråken som han köpte för Judas förräderipengar, det knyter an till Jeremia 26 och Zakaria 11. Och sedan själva korsfästelseskildringen. Den är en slags bibelvandring när man läser Matteus framställning. Ta gärna och kontrollera vad som finns i notapparaten till era biblar, de bibelhänvisningar som vi möter. Det är framförallt 5 bibelavsnitt. Vi har Jesaja 53 om Jesus som Guds lamm som blir misshandlad och som är tyst inför dem som angriper honom. Och Jesaja 50 med ett liknande budskap. Så Jesaja 53 och Jesaja 50. Vi har också flera skildringar från Saltaren, kapitel 22 om korsfästelsen, kapitel 69 om galla och ättika som Jesus blev erbjuden. Det dyker upp 2 gånger. Sedan kommer Jesaja 53 att Jesus blev korsfäst bland förbrytare. Och sedan Saltaren 22 när man delar hans kläder, när man kastar tärning om hans mantel. Och sen vid ett par tillfällen hur man hånar honom. Så man kan säga att Jesus är i hög grad tyst i samband med korsfästelseskildringen. Men istället talar Jesaja genom kapitel 50 och 53. Saltaren genom kapitel 22 och kapitel 69. Och vi ska inte glömma bort Zakaria 12 och inledningen till Zakaria 13. För där har vi en motsvarighet till de sörjande kvinnorna, de som står på avstånd och sörjer Jesus när han dör. I Zakaria står det: de skall sörja honom så som han sörjer ende sonen, och de skall gråta bittert över honom så som han gråter över sin förstfödde. På den dagen skall sorgen bli stor i Jerusalem som sorgen vid Hadadrimmon i Megiddopasset. Landet skall sörja var släkt för sig. Och det är Davids hus och kvinnorna för sig. Natans hus och kvinnorna. Levi hus och kvinnorna. Simis släkt och kvinnorna. Alla övriga släkter var för sig och kvinnorna. På den dagen skall Davids hus och Jerusalems invånare ha en öppen källa till rening från synd och orenhet. Så det Matteus gör är att han liksom öppnar upp till ett stort bibelstudium över Gamla testamentet när Jesus tystnar.
Ja, det var Rune Inberg och den sista passionspredikan för det här året. Och jag vill återigen påminna att på vår hemsida finns det en ny rubrik som heter Teologi i orostider med texter av bland annat Martin Luther. Gå gärna in och läs det i dessa hemska coronatider. Och är det så att man vill bidra till poddens fortsatta arbete, gör det gärna på Swish. Numret är 123-100-8457 och så märker man det med FFG Podcast. Hej då! Thank you.